Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu har vi kommit till avsnitt 128. Jag får ofta frågan hur länge det går att hålla på med Klimakteriepodden. Jag måste erkänna att tack vare alla spännande möten, ja, min nyfikenhet också kanske, men och så alla ni som lyssnar, era frågor och alla kontakter jag får. Ja, men det känns som att vi har en bit kvar innan vi når vägs ände. Men det som jag ser som en resa uppvaknande för min egen del är att vi kvinnor, vi måste börja fundera på hur vi bäst tar hand om oss, vad vi behöver och hur vi ska kunna se till att må bra, inte bara runt menopaus utan både före och efter, så att vi kan leva långa, friska liv fulla av energi. Så Klimakteriepodden är ju inte bara klimakteriet rakt upp och ner, utan en hel del avsnitt tangerar välmående och hälsa på ett bredare plan, och det är uppenbart att många uppskattar det. Har du önskemål om ämnen så är du naturligtvis välkommen att höra av dig till mig på info@klimakteriepodden.se. I det här avsnittet så ska vi gå lite djupare in på vad kinesisk medicin innebär och applicerat på kvinnan och våra hormoner, framförallt i klimakteriet. Och det här vill jag verkligen själv lära mig mer om. Jag har inte så mycket kunskap av det här, trots att vi redan i avsnitt 12 och 30 talade om den österländska medicinen. Sofie Ringsten, som jag har med mig här idag, hon är fantastisk spännande person med sin bakgrund. Hon är väldigt välutbildad inom kinesisk medicin och har studier både i Kina och på andra ställen. Hon praktiserar även i Sverige. Idag så behandlar hon också många kvinnor och män. Läs mer om henne och hennes arbete via länkar på klimakteriepodden.se och Facebook-sidan. En liten förklaring innan vi kör igång är bara att du kommer att höra att Sofie talar om det endokrina systemet, och endokrinologi, det är ju läran om hormoner, så alltså endokrina systemet är vårt hormonsystem. Så ja, superintressant i alla fall, så välkommen och lyssna. Sofie Ringsten, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Spännande att träffa dig.
Ja, detsamma.
Du är polis.
Nej, jag har varit.
Nej, men det vi pratar om...
Folk behandlar mig ofta fortfarande som polis.
Ja, nej, men det är så roligt vi pratade om här innan. Hur man tänker att någon ser på en. Och då sa du spontant så här, ja, men säger man att man är polis, då blir folk, backar dem lite.
Ja, men folk tror att man ser igenom en. Att jag kan läsa av allting och plötsligt och alla hemligheter.
Och så kände jag med det här också. För vi ska prata om kinesisk medicin.
Ja.
Superspännande. Ja. Och du har ju en lång och intensiv, kan man väl säga, historik med att ha lärt dig otroligt mycket om kinesisk medicin. Du har jobbat med akupunktur, yoga och väldigt mycket kroppsmedvetna saker.
Mm. Ja. Jag började brottas när jag var 9, så jag har vuxit upp på en brottamatta. Så redan där skulle jag vilja säga att det här liksom att jobba med kroppen började. Och när jag var 14 var jag med i landslaget och brottades. Så att det här liksom att vara i kroppen och jobba med kroppen har ju alltid funnits där. Jag ville faktiskt bli sjukgymnast först. Men hade inte behörighet att söka till sjukgymnastutbildningen. Och då kom jag på att jag kunde bli polis istället.
Ja, och okay. Samhällstjänst kan man ju säga det som.
Ja, men jag tror kanske liksom vägen liksom växer upp på en brottamatta är ganska tufft. Så, och jag var en av de första kvinnorna i Sverige som började brottas. Så jag tränade ju med killarna och växte upp i en mansdominerad värld, kan man säga.
Och sen vad hände när du bestämde för att gå från polisyrket?
Ja, det var ju inte planerat. Utan jag blev ju polis när jag var ganska ung. Jag var ute och jobbade när jag var 22. Och det var ju helt fantastiskt. Jag älskade det. Jag tyckte det var superkul. Och sen råkade jag faktiskt ut för en skada. Så när jag var 27 och jobbade här i Stockholm City så råkade jag ut för en skada och blev slagen. Fick en träpåle slagen på huvudet under en demonstration. Och det var någonting som jag, varken jag eller läkare förstod nog riktigt hur allvarligt det var. Utan jag tog den där smällen och jobbade vidare ett par timmar innan mitt befäl på plats tyckte att nej, men nu är det någonting som inte riktigt stämmer. Så blev borttagen ur tjänst och inlagd på sjukhus med hjärnblödning. Det tog faktiskt 2 år innan jag förstod att det här är någonting som inte försvinner, utan det blev bara sämre och sämre. Så det slutade med en dag att jag kunde liksom inte vända huvudet i bilen när jag körde polisbilen, utan då insåg jag att det här funkar inte. Att jag försätter min kollega i fara också. Och då hade det gått så långt så att jag hade både nervblockader och botoxsprutor och jag hade morfinplåster. För jag hade ju fruktansvärt ont och hade ju ständig migrän. Så att jag körde på och jobbade med det tills det liksom absolut inte funkar längre. Så då blev jag sjukskriven och var hemma. Och sen öppnade en yogastudio bakom mitt hus. Lite lämpligt och lägligt av en naprapat faktiskt. Och hon började behandla min nacke och sa också att du kanske ska prova yoga. Jag började med ashtanga yoga som är väldigt fysiskt. Men jag mådde absolut bättre och sökte mig vidare i andra yogaformer också. Och sen valde jag en yogautbildning själv. Och sen successivt kom in i de här mer mjuka delarna av yoga och hamnade i yin-yogan. Och när jag började med yin-yoga så försvann smärtan helt.
Mm. Och yin-yoga, för den som inte vet, är...
Yin-yoga är en yogaform där du bara sitter eller ligger ner i positionerna. Och vi håller dem väldigt länge. Så att man jobbar med kroppen som helhet och jobbar med lederna. Så det brukar kallas för yoga för lederna.
Mm.
Och när jag gjorde det så började smärtan försvinna och så blev helt smärtfri och mediciner försvann helt och hållet också. Det var också vägen in i den kinesiska medicinen.
Mm.
Och yin-yogan har ganska starka kopplingar till den kinesiska medicinen när man tittar på meridianer och akupunkturpunkter och så.
Kan vi komma in i den här kinesiska medicinen nu? Jag tänker att vi är... i det här med att kvinnor går igenom ett antal olika hormonella faser som är lite omskakande i livet. Och klimakteriet är så att säga den sista stora skakiga, för många i alla fall. Och hur kan den kinesiska medicinen komma in i det här tänket med hormoner och klimakteriet och de kvinnorna som lyssnar på det här?
Alltså den kinesiska medicinen har ett väldigt annorlunda sätt att titta på det här. Och det innebär inte att man bortser ifrån vår medicin, för att i Kina så jobbar man med både västerländsk och kinesisk medicin tillsammans. Men om man tittar bara på den rent kinesiska medicinen och teorin och filosofin bakom, så tittar man på kvinnan i cykler. Där man ser att kvinnan har cykler på 7 år. 7 år när vi är 14. Och så tittar man på vad som händer med kvinnan. Vi har olika faser i livet som vi går igenom. Och en väldigt viktig fas är när kvinnan är 35. För då anser man att klimakteriet börjar redan där. Och det vet vi inte om. För att vi känner inte det. Det kan vara någon kvinna naturligtvis som kommer in tidigt i klimakteriet. Men när kroppen är, eller när kvinnan är 35, så börjar det hända väldigt mycket i kroppen. Så man kan kalla det för förklimakteriet, som händer även om man inte känner av symptom. Och när kvinnan är 40 så säger man att våra yin-energier går ner i princip på hälften. Och hela den här medicinen bygger på yin och yang. Många känner till yin och yang. Som skulle kunna förklaras enklast via som två energier som hela tiden jobbar tillsammans i kroppen. Så yin skulle representera vatten och yang representerar eld. Så vi har vattenenergier och vi har eldenergier i kroppen. Och de här två behöver hela tiden vara i balans och balansera varandra. Har vi för lite vatten så blir det ökad eld. Och där har vi också värmevallningar och nattsvettningar. Och har vi för lite eld så ökar vatten. Och där kan det bli mer kvinnor som kanske drar på sig mer vätska. Och så man tittar på yin och yang energier i kroppen hela tiden och vill balansera de här. Och just för kvinnor och klimakteriet så handlar det om en brist i yin. Som man kallar det för yin deficiency. Så den kinesiska medicinen tittar inte på hormoner specifikt i sig, utan man kopplar in det i hela medicinen. Så man har inte man tittar inte på det endokrina systemet som separat, utan man tittar på organen. Så organen styr våra hormoner, och hela medicinen bygger på att balansera organen hela tiden. Och just för kvinnor så handlar det väldigt mycket om att vi behöver skapa blod. Och vilka organ som skapar blod. Och kan organen inte göra det så måste man gå in och stötta dem till att skapa mer blod. Vi har också tendens att få stagnerat blod i kroppen. Och då behöver man gå in och få igång blodet. Och det här är också yin och yang energier. Så när man tittar på yin så är det i princip all vätska i kroppen. Substans i kroppen. Och tittar man på yang så är det funktioner som är i rörelse. Så till exempel vår matsmältningssystem, vår andning är yang-energier. Och de här två behöver hela tiden balanseras. Vi behöver skapa ny substans, vi behöver skapa blod i kroppen. Men det behöver också röra på sig. Och här tittar den här medicinen just på dem. Så när man möter en kvinna eller när en kvinna kommer till mig till exempel för behandling. Så är det väldigt vanligt att man kan ha blodbrist. Och en del kvinnor har stagnerat blod, vilket är också väldigt kopplat till exempel endometrios. Så där handlar det om att dels försätta kroppen i förutsättningarna, vi kan skapa blod igen, vi kan skapa mer energi och också röra på energin i kroppen. Och det här i den kinesiska medicinen är väldigt kopplat till våra känslor. Och det är också väldigt unikt för den kinesiska medicinen att man tittar på människan. Tittar på känslor, man tittar på hela livet. Så oftast är det mer intressant vem är du som sitter framför mig när du kommer och ska behandlas än vad har du för sjukdom. Och klimakteriet är ju ingen sjukdom. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt för att det finns kvinnor som behandlar det som en sjukdom eller ser det som en sjukdom, och det är det inte. Så i den kinesiska medicinen så anser man att ha mens ska inte göra ont. Att komma in i klimakteriet ska inte vara jobbigt. Och är det så finns det obalanser i kroppen. Och här kan vi igen gå tillbaka till det här kvinnor 35 år. Att redan där så kan vi börja förebygga för att vi ska kunna gå igenom de här faserna på ett sätt att det inte ska vara jobbigt. Så redan där kan man sätta in olika, dels behandla såklart med akupunktur och örtmedicin. Men också framförallt att titta på hur lever jag. Och redan där börjar jag förebygga med stresshantering. kosten. Så det finns väldigt mycket man kan göra för att förebygga. Och den kinesiska medicinen bygger på det. Att ju tidigare vi kan förebygga olika obalanser, desto bättre. Så om vi väl har kommit in i klimakteriet och har väldigt mycket jobbiga symptom, så tar det längre tid att behandla. Så att man kan börja behandla och man kan också förutse ungefär vad för besvär man skulle kunna få. För den kinesiska medicinen bygger också på någonting som kallas för femelementsteorin. Där vi har fem element i naturen. Och de fem elementen finns inom alla människor också. Men vi är mest drivna av ett element. Och det kallas för causative factor. Så att vi har elementet trä. Och vi har eld. Och vi har jord, metall och vatten. Och alla människor har de här energierna i kroppen. För de här energierna är också kopplade till alla våra organ. Men vi är drivna. Vi föds in i ett element. Som är mest drivande genom livet. Och kan man också lära känna sig själv och studera sig själv och hitta sitt element, så kan man också veta ungefär hur kommer klimakteriet bli för mig. Så till exempel kvinnor som är väldigt drivna av eld kan också räkna med att det kommer bli väldigt mycket värmevallningar, svettningar. Kvinnor som är mer drivna av elementet trä kommer troligtvis ha väldigt mycket PMS, humörsvängningar. Kanske finns en historik med endometrios. Väldigt mycket cravings. Så kan man hitta sitt element.
Och det här... Utveckla det, för det här tycker jag är superspännande.
Ja, och har man väldigt mycket jord. Det här är också kvinnor som är väldigt omhändertagande. Och det betyder inte att andra kvinnor inte är det. Men de här har väldigt starka tendenser av det. Också de som kanske ser till att alla andra har det bra före man själv. Ser till sig själv och tar hand om alla andra före man tar hand om sig själv. Och de här kvinnorna har oftast mer tendenser till kanske ha problem med vikten. Mycket problem med ämnesomsättningen. De får oftast mer cravings för kanske mjölkprodukter. Och blir oftast, man kan säga ämnesomsättning, att det stannar av, att det blir mer långsamt och kan också få de här, vad heter det, brain fog, att det blir liksom...
Hjärndimma.
Ja, precis. Och sen har vi elementet metall. Och de här kvinnorna är mer benägna till att gå in och kanske frysa mer. Så när vi tänker på klimakteriet i väst så tänker vi oftast också värmevallningar och svettningar. Men en del kvinnor är mer benägna till att frysa. Och det kan också, och det här går ju också in, alla de här elementen har också väldigt mycket spirituella aspekter. Och en del kvinnor i just elementet metall kanske blir mer, kanske finns mer rädslor för vad man är på väg in i. Och att man hanterar hela, man hanterar den fasen man är i på ett sätt som att man är rädd för vad som händer och förändringarna. Och sen har vi elementet vatten som också kanske tenderar med till att frysa. Få ont i ryggen, ländryggen och knä. Så att beroende på vilket element vi är så kan vi också förebygga och förutse ungefär hur klimakteriet kommer att bli.
Och om man tar till exempel den ayurvediska tron, då har vi ju tre olika sorter, om jag får säga det på svenska. Och då brukar man ju alltid säga att man är liksom en lite blandning av de här. Är det samma sak i den kinesiska tanken, att man har en som kanske dominerar men de andra finns med?
Alltså vi har alla fem element i oss, men man har ett, och man säger att man föds in i ett specifikt element som då kommer att
vill
styra.
Man få, vill man ha bort det? Vill man ha en liksom 20-20-20, alltså en superbalans, eller är det positivt att bejaka den man har fötts in i?
Jo, men det är det. Det är definitivt. Och kan man också finna ut vilket element är det som styr mig, så kan man också hantera stress på ett annat sätt. Att man kan veta hur reagerar jag och förebygga. Så det här handlar väldigt mycket om att anpassa sitt liv baserat på vem är jag. Då vi alla är inte anpassade för att leva precis samma sak och jobba på samma sätt. Så redan där handlar det väldigt mycket om att studera sig själv. Vem är jag? Vad är jag här? på jorden att göra. Och de här aspekterna är väldigt involverade i den kinesiska medicinen också. För det är en väldigt spirituell medicin, en väldigt filosofisk medicin. Så när man behandlar så är det inte bara symptom, utan man tittar på hela människan. Och framförallt så kan man behandla med akupunktur och örter och andra metoder. Gå in och behandla spirituella aspekter också. För det är också någonting som man tittar på just i kinesiska medicinen och klimakteriet. Att det här, man kallar det för second spring.
Mm.
Så man ser det här som något väldigt vackert och naturligt. Att kvinnan är på väg in i en ny fas i livet. Vilket innebär att man kan bejaka den fasen istället och titta på kanske mer spirituella aspekter. Och framförallt igen, inte behandla det som en sjukdom. Utan det är någonting som är naturligt och man tittar på olika aspekter. Vad händer i organen när vi inte producerar lika mycket blod och vi inte har mens längre? Och man säger att blodet går upp och ger mer näring till hjärtat och den övre delen av kroppen. Och man brukar säga att plötsligt så blir, inte plötsligt, men att kvinnan blir den visa kvinnan i samhället. Att man får en ny roll istället. Så att man har ett väldigt spirituellt och filosofiskt sätt att titta på de här faserna också. Men framför allt att man går in och jobbar med det här redan i yngre ålder.
Mm.
För kan vi gå in och börja jobba till exempel med mensen? Den vill vi också att den ska vara regelbunden och det ska inte göra ont. De flesta kvinnorna i väst har problem med olika, att man kanske har ont när man har mens, oregelbunden mens. Så det här är väldigt vanligt och för mig som behandlar akupunktur, 80% av patienterna som kommer in är kvinnor som har antingen problem med förklimakteriet eller klimakteriet. Vi är känsliga för våra cykler och våra hormoner och det här är någonting som man vill gå in och behandla ganska tidigt och harmonisera och balansera menstruationen. För då kommer också klimakteriet bli mer harmoniskt om vi redan kan börja behandla i förtid och inte vänta på att nu är vi i klimakteriet och nu kommer alla symptom. För då tar det också längre tid. Och då kan det också, jag ser tendenser till att det blir väldigt stressfullt att hamna i de här symptomen. För det här är ingenting som sker över natt, utan det här är ju en fas som vi hamnar i. Och våra sexhormoner och våra stresshormoner kommer från samma ställe i kroppen. Så när vi är utsatta för mycket stress så dränerar vi våra njurar. Och där har vi också i den kinesiska medicinen så tittar man på njurar, livmoder, äggstockar. Att de jobbar tillsammans. Så njurarna behandlar man väldigt mycket när man behandlar kvinnor i den kinesiska medicinen just i de här faserna.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Så fort vi stressar för mycket, så fort vi övergör någonting, så tar vi av våra yin-energier i kroppen. Och när vi fyller 40 så går våra yin-energier nästan ner på hälften. En del säger att 50% av våra yin-energier töms som kvinnor. Och där behöver vi fylla på. Hela tiden fylla på. Och det här kan vi göra med metoder som yoga, som yin-yoga. Vi har restorative yoga. I Kina använder man qigong. Så man fyller på de här energierna. Fyller på våra yin-energier. Man kallar det för yin deficiency. Så när man tittar på hormonella obalanser så kallar man det för oftast för yin deficiency, som skulle kunna översättas som en tomhet, en yin-brist i kroppen. Och där har vi igen vatten och eld. Så att vi behöver balansera de här energierna. Och jag ser tendenser när man hamnar i förklimakteriet eller i klimakteriet att man kanske börjar träna mycket mer än vad man har gjort tidigare. Vilket jag ser tendenser till hos patienter. Och det betyder inte att det är fel att träna. För vi behöver träna. Men det som kan hända är att om vi redan är stressade och redan har en brist, en yin deficiency, så tar vi av minus i princip. Så vi behöver bli bättre på att bygga på. Det här kallas för qi. Som skulle kunna översättas som energi.
Mm.
Så vi behöver kultivera qi. Vi behöver skapa mer energi i kroppen och fylla på de här depåerna. För om vi hela tiden tar och inte fyller på, så tar vi ifrån våra yin-energier. Och det är också där många kvinnor kan hamna i att då blir det för mycket eld. Och då har man värmevallningar, svettas, nattsvettningar, huvudvärk, vilket är ganska vanligt, vanliga symptom som kvinnor kommer på. Och då behöver man fylla på med yin-energierna. Så vi behöver fylla på med vattenenergier i kroppen. Och det här betyder inte att vi ska dricka mer vatten.
Nej.
Vatten behöver
vi. Det hade varit enkelt.
Det hade varit enkelt, för vi behöver dricka vatten, definitivt. Men det här handlar om energier i kroppen. Att vi behöver fylla på. Och det är därför man ser i Kina tidigt på morgonen att de är ute i parken och utövar qigong. För att man kultiverar qi och skapar mer energi i kroppen. Och för att kroppen ska kunna skapa mer blod så behöver vi qi. Så vi har tre väldigt viktiga organ i det här. Så vi har mjälte och vi har vår lever och våra njurar. Så när vi äter och dricker så är det mjälten och magen som tar hand om det här och sen ska transformera det här till ny energi. Som ska transformera och göra om det här till ny qi och nytt blod i kroppen. Som sen ska transporteras till levern som håller väldigt mycket av blod i kroppen. Och sen som ska släppa det till vår livmoder. Som sen ska släppa det när vi har mens. Och den här balansen mellan organen är någonting som man jobbar i den kinesiska medicinen. Att harmonisera och balansera energierna. För en del som sagt kan ha mer stagnation i kroppen. Och det här är också väldigt kopplat till stress, känslor. Som är väldigt kopplat till vår leverenergi. Så om vi är väldigt stressade och upplever väldigt mycket känslomässig stress, så kallar man det i kinesisk medicin för liver qi stagnation. Att det blir en stagnation i leverns energi. Och det behöver man då gå in och röra på. Det här är en av anledningarna också till bland annat till exempel endometrios. Som man ser som en stagnation i blodet.
När man inte längre menstruerar då,
du
pratar om att det liksom stannar upp systemet. Att det gäller att man fortsätter hålla flödet av blod och sådär. För då, du får ju inte det här naturliga släppet av blod, så att säga. Hur ser man på det då? Vad blir resultatet av att man slutar menstruera?
Det kan bli olika resultat också beroende på hur man har levt, vilket element man är i. Men framförallt så handlar det om att balansera under tiden man har mens, när man menstruerar. Så att redan där gå in och balansera så att man har en cykel som är i balans. För då blir övergången mycket mer harmoniskt, att man slutar blöda. Och det här har inte lika mycket starka effekter på kvinnan, utan det här är någonting som då bara kan ske harmoniskt. Och då tittar man på att blodet istället ger mer näring åt till exempel hjärtat. Man tittar mycket på de spirituella aspekterna. Och man ser kvinnan som väldigt vis.
Mm. om man nu redan är inne i klimakteriet och man inte kan förbereda sig att komma in i det här, när du pratar om behandling, vad är det man gör för att, om man nu ska ta de här klassiska, som västerländska, om jag nu får säga så, symptomen på att man inte mår bra i klimakteriet. En av de saker som du har ju nämnt, det här med svettningar och vallningar och såna här saker, men en sak som många känner är ju att just det här systemet, det känns som det stannar upp, att det står still, att kroppen inte, alltså man upplever att man drar på sig vätska, att man drar på sig vikt, men alltså att allting bara på något sätt blir att det är som en propp.
Jo, men det finns, framförallt så kan man titta på en del på kosten också. För maten vi äter är jätteviktig. Så maten vi äter har också kvaliteter av till exempel kyla och hetta. Så har man väldigt mycket värmevallningar så kan man behöva äta mat som har en kylande effekt i kroppen. Och det här betyder inte att man äter kall mat, utan man tittar på kvaliteterna i maten i sig. Till exempel gurka har kylande effekt. Om man tittar på vad som händer när det kommer in i kroppen, att man behöver kyla ner då från insidan. Och en del kvinnor kanske behöver äta värmande mat och värmande kost. Så där handlar det också om lite grann vilken typ av symptom man har. Men framförallt så handlar det ju, oavsett, att väldigt mycket att hantera. Kan vi hantera stress och lära oss att hitta det som funkar för oss för att få ner stressnivåerna i kroppen, så kan vi göra ganska mycket redan där. Och den enklaste vägen, eller det lättaste sättet att hantera stress, är att lära sig andas. Och det finns jättemycket olika andningsmetoder. Så redan där kan man göra väldigt mycket för kroppen och nervsystemet. Att lära sig olika typer av andningsövningar. Avslappningsövningar. För det här, allting handlar om att harmonisera och balansera. Och det kan också vara metoder som till exempel att jobba med olika oljor. Så kvinnor som fryser väldigt mycket kanske behöver använda mer oljor som sesamolja. Och smörja in sig innan man går och lägger sig. Och kvinnor som svettas väldigt mycket, som har mycket nattsvettningar och värmevallningar, kanske istället vill smörja in sig med kokosolja, som har mer kylande effekter för kroppen. Så där kan man också lära sig och gå in och titta på olika kvaliteter i dels oljor, men också maten. Vilket också är någonting som man jobbar med i Kina väldigt tidigt. Redan där i 35 års ålder börjar man förbereda och äta kost och använda mycket örter för att redan där gå in och harmonisera och balansera. Så man har ett väldigt annorlunda sätt att jobba, och framför allt man jobbar så otroligt mycket förebyggande. Så en av mina lärare berättade att när man föder barn i Kina, så de första 3 månaderna sa hon, då går man inte ut, utan då stannar man hemma. Och allting handlar om att ta hand om kvinnan och barnet, såklart. Men att kvinnan behöver så pass mycket näring efter att man har fött barn. Så man tar hjälp av familj som hjälper till och ta hand om barnet, så att kvinnan kan återställas. Och det är också en väldigt stor skillnad till hur vi... Ja. Framförallt så att man är mer snäll mot sig själv. Det här att hela tiden se till att fylla på med energier. Så det är, klimakteriet blir värre om vi är stressade. Oavsett vilken typ av element vi är i. Så allting som vi övergör och all stress kommer att gå in och dränera våra njurar till exempel. Och där behöver vi bygga, som kvinnor behöver vi bygga upp tidigt.
Mm.
Och det betyder inte återigen att det är fel att träna och börja återuppta en väldigt fysisk typ av träning. Men att de här långsamma metoderna är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för att fylla på energier i kroppen.
Mm. Det låter ju inte som att vi kan ge något recept här, utan vi får lägga upp några spännande länkar och så kanske du kan rekommendera någon bok eller så om man vill läsa vidare om det här. En sak som jag tycker är väldigt intressant, det är ju hur du berättar om den här kinesiska tanken. Men de måste ju precis som vi bli påverkade av det västerländska sättet att vara och stressen i sitt samhälle.
Mm.
I en perfekt värld så skulle vi inte ha det som vi har det idag, vare sig där eller här, tänker jag.
Mm.
Hur krockar det med den här liksom, kinesiska grundtron?
Jag tror att det krockar mer här. För vad jag har sett i Kina, bland annat när jag gjorde min praktik på ett sjukhus i Peking, så har man både kinesisk medicin och västerländsk medicin på samma ställe. Så man separerar inte de här, utan man jobbar tillsammans. Beroende på vilka symptom människorna kommer in och hur allvarligt sjuka de är, så kanske man sätter in västerländsk medicin som första åtgärder och sen går man in och stöttar med kinesisk medicin. Eller om man fångar upp obalanser i tid så går man in med den kinesiska medicinen och kanske inte behöver den västerländska medicinen. Så där jobbar man ifrån båda håll. Här så är kinesisk medicin något som kallas för alternativ medicin. Och jag tror att redan i det ordet, redan där, att man ser det som ett alternativ, så har vi lite att jobba med.
Mm.
Att kan man se de här som att de inte jobbar mot varandra, utan att det kompletterar varandra. För det ena behöver inte utesluta det andra. Och det är också väldigt viktigt att börjar man jobba med kinesisk medicin eller börja behandla, så betyder inte det att man inte får ta hjälp av den västerländska medicinen. Vilket är ganska vanligt också, att patienter tror att nej, men nu är jag, jobbar jag med alternativ medicin, ja. Och då ska jag kanske inte, eller man vill inte berätta att man tar mediciner. Eller.
Då måste jag fråga slutligen här, hur ser man på att få tillföra hormoner i den kinesiska medicinen?
Man gör faktiskt inte det på samma sätt, eftersom man ser på hormonsystemet som man tittar på organen. Så när man kommer för behandling, känner på pulsen och tittar på tungan, så ser man läget eller status, kanske man ska säga, på organen. Och alla organen är kopplade till endokrina systemet, så man separerar inte de här två. Och man jobbar väldigt mycket med örter, med örtmedicin, som har de här effekterna i kroppen. Så man behöver inte tillsätta syntetiska hormoner och annat, utan man går in och jobbar med olika örtmediciner som har de här effekterna i kroppen. Så man behöver kanske bygga mer blod i kroppen, så finns det örter som stöttar för det. Har man väldigt mycket värmevallningar, så finns det örter som kyler ner.
Mm.
Så det är väl den stora skillnaden också. Att allting handlar om så långt som möjligt att jobba naturligt.
Mm. Oj, vad spännande. Vilken fantastisk kunskap du har. Det är jättespännande att lyssna på dig.
Det är svårt att inte kunna ge något recept. För man vill ju gärna säga, men gör så här. Men det är så, vi är så olika.
Och det är jo, men och jag tänker också att det är så annorlunda för oss som inte kan det här. Så att det blir också så, det är ju som att försöka förklara vilket ämne som helst på 30 minuter. Det blir liksom känner ju nästan så här att jag skäms nästan för att jag tänker att vi skulle kunna tömma ut det här ämnet. Det kan vi inte, så vi kanske får anledning att komma tillbaka. Men
ja, det är ett väldigt stort ämne. Det är en väldigt vacker och poetisk medicin. Och där, som jag sa, att man behandlar hela människan. Och det är också någonting som jag känner saknas faktiskt i väst. En av mina lärare brukar säga att vi är spiritually bankrupt.
Oh.
Och det ligger någonting i det.
Mm.
För att vi har en fantastisk medicin. Och som gammal polis så har jag ju sett det, hur man behandlar akut med vår medicin. Den räddar liv. Men det här osynliga, som man inte kan röntga, som man inte kan se, där har inte vi någon medicin för det. Och framförallt så är det så att oavsett om vi är akut sjuka eller om vi har någonting som vi har haft väldigt länge, som har blivit kroniskt, så det går inte att bortse från det spirituella.
Nej.
För klimakteriet är inte bara fysiskt, utan det är ju en kvinna bakom som upplever det här, och det kan finnas känslor i det. Så att det är väldigt mycket, hur tar jag mig an det här? Hur lever jag mitt liv? Och kan jag se det här som en naturlig fas? Och framförallt också lägga in de spirituella aspekterna där yogan har väldigt mycket att erbjuda också. Så kan man behandla det på ett väldigt fint sätt.
Ja.
Mm. Många som kommer och blir kommer för behandling. Nu liksom generaliserar jag. Men i väst så har vi en tendens att vi vill gärna ha en quick fix. Och det här är en långsam medicin. Och ger man henne chans att jobba under en längre period, så det är väldigt, väldigt kraftfullt. Jag har behandlat mig själv. Och det är så jag hamnade i det här också. Att min egen skada ledde mig till yin-yogan. Och själv haft endometrios som ledde mig till det här. Och det är någonting som vi i väst säger att men det är kroniskt. Och det får vi leva med tills vi slutar blöda. Men jag har själv behandlat bort det med akupunktur och örter. Så att kroppen är fantastisk. Och vi kan förändra kroppen väldigt mycket om vi får sätta den i rätt förutsättningar. Och har vi haft någonting under väldigt lång tid, så behöver vi oftast lång tid också på oss att behandla. Att det här förändringar i kroppen sker inte över en natt. Och då kan man också få permanenta resultat.
Mm.
Men det finns en tendens i väst att man vill ha ett quick fix.
Jo, men det är väl stressen. Det är ju liksom samma som vi kommer tillbaka till hela tiden.
Ja,
det?
Jo, men det är ju också så att hur vi lever, vi har jobb att sköta och vi har familj att sköta. Och sen ska vi samtidigt sköta vår egen hälsa. Och när ska jag få in alla de här metoderna för att ta hand om mig själv? Och där kan ju bara individen själv titta på hur lever jag mitt liv. Och återigen, vem är jag? Och framförallt vara snäll mot sig själv.
Mm.
Det är inte själviskt att ta hand om sig själv. Och Nej. Vi behöver göra det. Och det innebär inte att man måste gå på en yogaklass 90 minuter varje dag. Det finns mycket man kan göra hemma. Och det finns bara som andningsövningar gör väldigt mycket. Och det är de här subtila sakerna som kan göra väldigt stor skillnad för kroppen.
Mm.
Och kinesisk medicin är väldigt subtilt. Och vi lever i ett samhälle i prestation. Och där behöver man också titta på vem är jag och hur lever jag.
Mm.
Det är det svåra jobbet att titta på sig själv.
Det svåra jobbet, precis. Jag är jätteglad för att vi hade det här samtalet idag, Sofie. Och tusen tack för din tid och för att du ville komma till Klimakteriepodden idag.
Tack.
Det har varit värdefullt för mig.
Tack.
Och säkert för många som tycker det här är spännande.
Jag hoppas att man kan snappa upp någonting.
Ja, ja. Jag tror inte man
snappar det. Eller så ofta ser det så här att det här ställer mer frågor.
Ja, men jag känner så att det liksom,
vi får mer frågor än svar.
Ja, det är väldigt men vanligt. Vi var lite på ytan här. Ja. Så vi ska se till att lägga några vettiga länkar som man kan läsa lite mer.
Ja, men det är viktigt. Så känner man att det här väcker mer frustration, så är det normalt.
Ja.
För det bra. Är så.
Ja, men det var bra att du sa det. Ja, perfekt. Ja. Ja, tusen tack.
Tack, tack.
Ja, men missa nu inte att läsa mer om Sofie och det vi har talat om här idag på klimakteriepodden.se och Facebook-sidan. Och där hittar du naturligtvis också bilder på Sofie. Och du kan också följa henne på Instagram under Sofie Ringsten. Och är du nyfiken på mer om yoga, akupunktur, ayurveda och kinesisk medicin, så kan du också lyssna på avsnitten 12, 13 och 30. Om endometrios rör dig, så gå till avsnitt 89 med specialistläkaren Anna-Sofia Melin, som talar om just endometrios och klimakteriet ur västerländskt perspektiv. Och i nästa avsnitt så får du möjlighet att lära dig ytterligare något spännande, nämligen vad Socialstyrelsens kartläggning visar vad gäller kvinnors förbrukning av vård och medicinering under åren 45-60. Så välkommen att lyssna snart igen. Tack för nu och hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.